I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Superroligt att du gör det. I det här avsnittet så satte jag mig ner med en härlig kille från Göteborg, Jonas Lundqvist. Mest känd som trumslagare i Bad Cash Quartet, men även som soloartist under diverse namn. Det är ett väldigt långt samtal det här, men det var så otroligt trevligt att prata med Jonas. Det tyckte vi nog båda två. Och det fanns en del stories och myter som jag ville ha svar på. Vad som egentligen gällde och vad som egentligen hände. Jonas karriär startade ju någon gång i 11 års åldern. Så att det blev ju ett långt samtal. Så därför ska jag inte dra på det längre. Dill och Duva med Jonas Lundqvist. Lycklig lyssning. Men vi rullar väl igång.
Ja, fan, jag är ändå imponerad du har fixat den här. Var det från början en etta då eller?
Ja, det var en etta. Ja, det var en etta. Skittråkig etta egentligen. Alltså den var ju bara helt vit och jättetråkig.
Det satt en vägg.
Ja, det satt en vägg här.
Här då, så det fanns här. Ett kök då och sen var det ett rum där.
Ja, precis. Ja. Och så bara ritade jag bort, eller tog bort
men
den
väggen. Men fick du göra, det fick du göra av allting då?
Ja, jag fick fråga det. Ja. Jag fick fråga sig. Ja. Vi sitter här och om alla undrar vad det är vi gör, sitter vi och pratar om min lägenhet för vi är här igen som vanligt. Så att alla, ja, ni ser ju inte min lägenhet här nu men den är lite ombyggd.
Fan grym alltså.
Tack.
Ja, men det är så här du vet om man familj du vet så här, folk springer bara du vet det är, alltså jag är bara ett barn men det känns som så här att det att bara när man är tre så är man 100 liksom.
Ja.
Men det blir man så jävla som man kommer hit bara tyst. Allting ligger på sitt ställe. Du vet jag bara får så här fan tänk att bara bo här i månad själv bara. Jävlar om man skulle få gjort grejer. Är det bara vakna upp så här helt lugnt, helt lugnt. För det är liksom på morgonstunden liksom då har jag liksom så här ett fönster öppet så här, ja. Som är så här alltså jag kan göra vad som helst. Det känns som att jag har liksom 10 minuter ungefär.
Som är liksom, bara dina.
Nej, som inte, nej. Jag äger inte de 10 minuterna. Men de 10 minuterna är liksom. Det är en dörr öppen till en annan. Liksom, jag är fortfarande inte riktigt superkritisk mot allt. Nej. Ting liksom. Så det är då jag brukar skriva. Liksom. Det är då jag känner så här, bara, fan här kan jag skriva nu. För jag kommer inte tycka det är skitilla det jag gör nu om jag tar upp det här. Liksom. Men det, då känner jag bara så här, vilka många sådana stunder jag skulle få här du vet och bara träffa familjen sen på eftermiddagen men bara få varje morgon så här helt
ja men det du har ju haft ditt sånt
ja, vad fan jag har haft alltså det är bara jag ser, man bara får sån här flashback till liksom
hur det kan
hur mycket
vara.
Tid man kunde lägga ner
ja exakt på att sitta och prata så här till exempel
ja bara så här
bara liksom. Vi ska göra så
bara att det är lugnt här
ja det är så tyst så tyst men du jag tänkte vi skulle hoppa tillbaka till den tiden
ja
om du är beredd på det
så ja vi, fan, kör på bara
ja, så vi hoppar tillbaka i tiden. Jag börjar ju alltid med samma fråga till mina gäster här i Dill och Duva.
Ja.
Vad heter gatan du växte upp på?
Pilfingsgatan.
Och det ligger var?
Det ligger i Skår, en del av Örgryte. Sandsippisplan är väl den största liksom, platsen där.
Ja.
Ganska nära, för er som inte vet om Göteborg så är det ganska nära Liseberg.
Mm. När man glömmer hoppa av i Liseberg så kommer man dit ungefär.
Ja, men exakt. Ja. Precis, på femmans spårvagn eller fyrans, ja. Nej, femmans spårvagn, så om man glömmer det så hoppar man till nästa Sandsjöfisplan sen.
Ja.
Så det är ju liksom på gångavstånd in till, alltså man är gått från centrala Göteborg hem tusen gånger liksom.
Ja. Vad är det för bilder du får upp när du tänker på det på där?
Jag får, men så här efterhand, jag får så jäkla positiva bilder verkligen. Det är klart att det i varje uppväxt att det fanns, men det fanns ju en lite revolt, men det kom liksom senare, men det första som kommer upp är att dörrar var olåsta och det var otroligt mycket barn som sprang runt i trädgårdar liksom, och tanken på att någonting ont fanns i världen överhuvudtaget liksom, det var inte,
det var möjligtvis på andra sidan vägen kanske.
Ja, men precis, ja. Alltså det var otroligt så här skyddad verkstad, men jag tycker ju det här med skyddad verkstad kan ju få lite så här negativ klang. Jag menar verkligen så här, jag är så jäkla glad, eller vet, så här, alltså nu fattar jag att jag pratar i kontexten av att jag är så här pop musiker, du vet, och allting så här liksom, och det ska alltid vara lite, alltså jag är så jävla glad, jag är så jävla tacksam för mamma och pappa att jag fick växa upp där liksom med mina tre syskon, och det var liksom, det var det här, man bara var ute jämt liksom, man var ute och lekte jämt, och det var ju så jävla,
det känns jävla som grymt, att du, liksom. Alltså nu när du pratar om det så känns det att du har fått höra det väldigt mycket, att ja, men du kan ju inte göra musik, du är från Örgryte.
Ja, men alltså det var en grej vi drog på själva också lite, du vet, så här. Ja. Vi tyckte det var lite kul att säga det, med att vi förstod ju redan när vi var unga att shit, man ska antagligen inte komma från det här området liksom. Men just i den där, i en sån typ av barndom liksom, alltså allt var inte frid och fröjd hela tiden, men jag menar, då känns som att man får en liksom, man blir lite av en schweizisk armékniv på något sätt. Alltså man får så mycket så här trygghet och kärlek att man, att när det inte finns runt omkring en, så känner man av det väldigt tydligt liksom. Men grejen att det händer inte förrän man är 24-25 riktigt.
Nej.
Alltså det hoppar över liksom de här tonårs, och du vet, då man tycker allting är skit liksom, och så det hände inte då, utan det hände senare liksom, att man blir det kanske skulle göra, man blir känslig av lite av en sån ganska då så här, skulle säga gedigen uppväxt liksom.
Ja. Det är ju liksom inget, det finns ju inget fel i den uppväxten. Det är ju liksom, man vill ju att de flesta ska ha det på det sättet.
Ja, men det är det jag önskar alla det. Och jag menar, det var inte, det fanns inte, alltså på den tiden, jag vet inte, det var ju helt annan, det var ju ett helt annat Sverige liksom. Det var ju det var inte så att man saknade udda personer i ens närhet liksom. Men det var inte sån uppväxt då, som det, så som det är nu. Då känns det som att ingen får ju vara originell överhuvudtaget. Alltså det blir ju nästan socialt halshuggen i
man måste vara lyckad hela tiden.
Ja, men det är ju bara det som räknas. Det är liksom, det är ju det enda som spelar en roll. Alltså kapitalismen har ju tagit liksom grepp om liksom den lilla sköra fina barndomen också liksom, och hur den ska vara. Så var det, det var faktiskt, fan, man låter jävligt gammal nu när jag snackar så. Men det var fan inte så på den tiden.
Nej.
Liksom det fanns väldigt mycket olika typer av människor på hela den här gatan och i området och då vill jag inte säga att det inte fanns. Det fanns ju de som hade jättemycket av pengar då kanske. Det var någonting man inte, det förstod man inte heller riktigt, om det att det var en bra grej.
Nej.
Det kanske var bra grej. Och någon som hade otroligt mycket böcker, det kanske var en bra grej. Det var någon som, du vet, det var, fanns olika liksom. Sen hade jag en pappa som jobbade, och sen när man är barn, allting är ju naturligt så här. Det är som min dotter, hon kommer uppfatta att det är helt självklart att man har en pappa som är sån, bara, jag måste bara, kan jag få spela, jag vill bara spela en minut gitarr nu, Elisabeth, vet, så här. Hon kommer ju tycka det är helt, vet, helt normalt. Jag har en pappa som, han jobbar ju ut i Frölunda, på Frölunda gymnasiet, eller inne i stan också, med problembarn liksom.
Ja.
som kom från mycket av andra områden i stan. Så där, liksom. De var mycket hemma hos oss här och jag var ju i skolan. Så det fanns ju liksom en kulturell... Man förstod tidigt att att det fanns olikheter. Ja. Och,
så du var ju liksom, inte helt inne i bara den där bubblan?
Nej men det var liksom, inte tack vare min pappa då. Liksom, ja. och att han var så engagerad i ungdomar då. Alltså, han var ju med... Ungdomar var ju hans liv liksom då. Ja. Så här. Ja. Tyckte om...
Var någonstans... hur kom musiken in i dig och i det här? Kommer du ihåg det?
Ja, men jag kommer ihåg att... att trummor var någonting så här, du vet, vad heter det, fragglarna, vi gick i tv-program, då det är såna som
fragglarna,
byggde, ja, men som fragglarna, eller
ja,
som byggde, det var någon som byggde, de byggde upp några, byggde upp och så åt några upp det, och så var det, fan, är det han kända trummisen jag snackar om? Alltså han, galningen i...
Ja,
vad fan är fragglarna, mupparna eller? Nej, det är olika.
Mupparna är en sak.
Ja, mupparna är en sak och fragglarna är en annan grej. Eller?
I mupparna fanns ju den här...
Ja, jag vet, var en trummis, det är den klassiken.
Liksom. Ja, det var en trummis liksom.
Men i fragglarna, vad fan... Men det här är alltså super... Ja. Vi snackar alltså... jag ska vara helt jävla ärlig här nu. Sen jag var 3-4 kanske, på riktigt, så har vår trummen varit så här... Jag spelar trummor liksom.
Ja, ja.
Och så sen så...
Lyssnar du på någonting då? Alltså, lyssnar du på musik?
Jag lyssnar på... Jag fick ju... Jag hade ett band i bilstereon då.
Mm.
Jag kommer ihåg vad det var. Det var Selma. Det var ett försäkringsbolag på den tiden.
Ja.
Med en liten säl på. Där det var... Oh, Mr. Talima, tell me banana. Here I go and I wanna go home. Alltså det var såna 50-talsklassiker.
Ja, ja.
Men det var helt fantastiskt med den här. Vad fan heter det? Alltså det är världens bästa. Jag lyssnar på honom fortfarande. Alltså oh, ayo, here I come and I wanna go home. Here I come and... Alltså, det var så blandade klassiker. Och du vet, Monica Zetterlund, Vår lilla stad, du vet. Det var så blandade där. Men den var på jämnt, alltså, det byttes aldrig, så liksom. Mamma och pappa var inte så musikintresserade, så det var så här, det byttes aldrig.
Men kommer du ihåg vad det gjorde med dig?
Nej, men det var helt... Det var... Det gav mig fan så här good vibrations bara. Det var liksom inte, jag gick inte på något mer än det.
Nej,
liksom inte så här, jag kan inte minnas att det var som att det var säkert inte lika starkt som när du vet några vis männen såg den här stjärnan. Nej. Alltså det var inte den grejen. Jag kan inte göra någon myt då. Det var bara så här.
Nej.
Ja, men det här gillar jag.
Ja. Men när tog du det till liksom att byta ut det där kassetten till någonting eget?
Ja, men det var
till och liksom alltså, din första skiva eller så som du liksom lyssnade på eller någonting sånt.
Jo, men det var inte så långt efter där egentligen. Alltså jag hade lite flyt så här. Fan, man måste ha lite flyt när man växer upp i ett sånt område så här, alltså för att det ska kunna sippra in liksom kultur där från andra från andra delar liksom så här. Och jag hade Ludde Dahlberg då. Han gick i min storbrors klass. Min storbror är 2 år äldre än mig.
Mm.
Och hans brorsa var ELA, bodde i LA.
Mm.
Och Ludde blev sen trummis i... Han spelade trummor på en av låtarna på den här skivan nu. Mm. Och spelar International Noise Conspiracy. Och, alltså han är jättekänd trummis. Alltså musiker i Stockholm vet man. Alltså han, nu bor han i Paris och är värsta trummisen där. Och typ så här stor. Ja, jag får skitsamma. Hans brorsa kom... gav Ludde Appetite for Destruction med Guns N' Roses, alltså samma vecka den, liksom samma månad den släpptes, alltså 87, och den kopierades över på ett blandband till min storbror. Min storbror kom hem med det och det var det enda jag lyssnade på, en vit liten kassett. Det var liksom A och B-sida, jag visste inte vad låtarna hette.
Nej.
Och sen var det, sen fantiserar man runt det.
Och där är du 7 år.
Då är jag 7 år där liksom. Och då förstår jag liksom att det här går ju... det här är ju helt fantastiskt liksom.
Mm.
Så då drabbades jag ju av musikens kraft så här, på ett helt...
kände du att du ville så här, jag vill göra som dem?
Ja, men grejen är att det blev inte riktigt så med den, utan det var bara mest så här, det här är helt fantastiskt, men det här är ju inte riktigt nårbart, kände jag. Det här får man riktigt jobba hårt för att det här ska hända liksom. Så då var det ett par år senare faktiskt, när jag gick i tredje klass. Vad är man då? 10, va?
Ja,
10. Då hade jag tur igen då. Jag började en ny kille i min klass som jag blev bästa kompis med direkt, så här, John Vigelius, som han har en massa skit om honom där, men han är en jävla... Hans storbror hade hur mycket punk... Han har Sex Pistols och massa sån grejer. Grejen att han blev kristen över en natt så här. Han var ju bara 12, du vet så här.
Ja.
Men han blev kristen, så han ställde sig... John bodde bara lite längre upp på min gata liksom. Ja. Och han bodde liksom lite upp från backen så, och hade sitt pojkrum högst upp i huset. Det blev liksom lite som ett torn, alltså lite som man blickade upp så. Ja. Och där stod hans brorsa en dag och slunga ut vad den där skivan hade, du vet.
Alla de här som inte
var kristet då. Han hade ingen kristen musik, han visste inte ens vad kristendom var. Nej. Men han förstod att det inte var kristet i alla fall. Så lillebrorsan då, John, han tog de här skivorna och vi lyssnade på det. Och sen Sex Pistols då, det var då det slog så här.
Ja.
Det var då det slog an så här, bara, men herregud, det här är nåbart, det här är liksom...
Vilken jävla syn man får inom sig här när det här kastas ut och mister där och samlar in.
Det kastades, det var skivor som sprack. Det var så här, han hade ju såna här grejer som jag aldrig riktigt har fattat, så här Kiss och du vet man sånt också. Men det var just där Sex Pistols, så här, enkelheten.
Ja.
I det, och det var ju för alla ungdomar som lyssnade, internet sånt, vet, det var inget sånt så här.
Man fick vänta på att någon skulle bli kristen och kasta ut
punkskivor liksom. Men så den kombinationen, och sen Martin Elisson som jag bildade en badcash med sen. Han hade stora syskon som kom i kontakt väldigt tidigt med Sonic Youth och hela den biten. Sen hade vi... Och det är så jävla sorgligt. Vi hade en utbytesstudent hemma hos oss i ett halvår. Kaminski, vad heter han? Oh, herregud. Jonathan Kaminski. När jag var kanske runt 10-11 också.
Ja.
12 var jag, för jag vet att CD:n hade kommit. För han hade CD med sig. Det hade inte riktigt vi hemma då, men och då hade han allt så här. Wild Femmes, Nick Cave, Leonard Cohen.
Ytterligare en slump.
Alltså, det var så här helt. Och han spelade in blandband till mig då.
Ja.
Som levde kvar i Bert, kanske i flera. Alltså, det var så här. Det blev liksom.
Ja.
Men. På den vägen var det. Men sen hade vi. Ja, fan vad jag snackar nu, men i alla fall hur man kom in till att handgripligen få tag på instrument och så.
Ja, för det är här någonstans.
Det här är ju hjärnan fortfarande allting. Ja, det är ju kids som hänger på gatan och lyssnar på musik.
Men det är här någonstans som ni liksom börjar bilda badcash.
Ja, men det är då det liksom föds. Jag märker att det föds direkt hos mig och Martin så här. Även om han bildar, det föds där liksom. Vi är några stycken, det föds. Och så man märker att okej, men det här är ju någonting vi liksom dras till väldigt naturligt så. Det kom en kille till skolan en dag. Det stod lappar så här att för er som är intresserade av instrument så ska det komma en och visa. De var tre stycken tror jag det var så här, kanske du vet, han kanske var 21. Vi har aldrig träffat så gamla människor. Det var ju som så här bara herregud. Du vet så här, ring i örat och skinnjacka och så.
Ja.
De visade, ställde upp ett trumset och en basförstärkare eller en gitarr och så spelar de så här någon blues top, så kunde man signa upp sig så här.
Ja.
På att få vara med då liksom.
Vilken jävla grej.
Ja, det är så jävla fantastiskt alltså, fan. Älskar alltså jävla, du vet så att det blir åtkomligt för oss, du vet där. Och det här var ju någonting då som ens föräldrar också tyckte, ja men det är trevligt så här. Ja, så då gjorde vi det, men då blev det två olika band. Så Martin var med i ett band och jag var med i ett annat så här.
Ja.
Och så en dag i veckan då så fick vi spela här nere en timme med en kille av de skinnjackekillarna som satt i ett hörn så.
Vilka de här är?
Ja, grejen att jag vet mycket väl vem Stefan hette han. Han vet om liksom detta, för han började jobba på Café Japan sen, du vet.
Ja.
Du kommer ihåg det. Ja. Så han jobbade där så han såg liksom Badcash, du vet, hela den grejen så här. Men Men det var liksom så vi blev åt, att det blev åtkomligt då för oss. Ja. Vi fick repa i skolan en dag, en ja. Timme i veckan då, så här. Sen dröjde det inte så länge innan vi fixade egen lokal och liksom.
Och hur gamla är ni här? 11-12?
Ja, men då är vi 11-12. Ja. Ja, sen bildar vi Bad Cash seriöst. Alltså, då ja. Vi spelat lite band och känner oss ganska ja. Erfarna. Det är så här, bara, shit, vi kan ju det här grejen nu. Typ kunde en låt kanske. Ja. Men då bildar vi Bad Cash.
Jag hörde att det var Nirvana covers.
Ja, men precis. Mycket ja. Nirvana covers. Ja. Och ja. Du är 100% med Sonic Youth. Ja. Dun, 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 dun. Never forget you. Det riffet kunde alla, så alla trummis, jag kunde den takten också. Så du fattar varför, vad det är för skillnad på Guns där och liksom ja, den typen. Det går ja. Liksom inte att komma in där.
Det andra är mycket, mycket, mycket större.
Ja, men ja. Det är ju så här, här de är ju bra på riktigt liksom. Ja, men så var det. Sen så bildade vi Bad Cash på riktigt ja. Så här, slutet på 93.
Ja.
Jag, Kalle Stefansson och Martin Elisson då, som en trio liksom.
Ja. Namnet? Varför blev det det? Vem kom på det?
Det var jag som kom på det. Att jag visste ju vem Johnny Cash var då.
Mm.
Och så men jag tänkte väl att det var så här. Jag tänkte kanske lite, jag vet inte om det här är efterkonstruktion kanske, men att det var så här, fan, det kommer inte bli peng. Det här är inte det här är inte riktigt det valet. För nu måste fatta att i runt omkring det här ja. Så är det folk runt omkring oss som alltså är verkligen, verkligen duktiga, gedigna människor. Alltså sådana som man som har varit bra. Alltså bra ja. Människor. Sådana som styr upp så det finns asfalt och skit på väg. Alltså du vet, ja, så här, ja, du vet ja, sköt bank, du vet, allt ja, sånt liksom. Ja. Allt det här finns ju runt omkring oss liksom.
Ja.
Så det här är ju trots allt en udda väg vi tar i detta då, för att vi
i eran uppväxt
i våran uppväxt liksom, ja, så är ju detta udda då liksom. Ja. Det är ju, jag säger inte att det är udda generellt, men just här då liksom, för jag menar, det är ju verkligen, folk är verkligen duktiga alltså, det är verkligen så här, folk vet om saker, de
har lyckats och de har liksom så här,
ja, men på något sätt deras familj, det är så här, de är på väg. Jag tyckte våra familj, hade alla familjer var jävligt tillåtande alltså.
Ja.
Det var så här, jag tycker ju fortfarande så här, genuint skitmycket om alla i Bad Cash familjer liksom. Alltså det är ju så här, nästan sekundära familjer, lite allihopa kanske lite mindre åt något håll, men du vet så här, men vi var ju ett stök, vi var ju vi var ju jävligt stöka liksom. Alltså, vi var ju sjukt stöka. Jag var ju jättenära att byta klass, och det var ju en mentalitet där som fanns från början. Alltså det var så här, men vadå, om Martin skiter i det, då kan jag också skita i det, och då tänkte John liksom, kan jag också skita i det, och tänkte Stefan, då kan jag också. Det var verkligen så här bad behavior, du vet, dåliga kids liksom, på att sköta oss, med vi var artiga, som vi kunde bara fan inte sköta oss. Så i där så var ju det här en verkligen liksom hardcore då liksom, att göra detta på riktigt då liksom.
Men kände ni själva, kommer du ihåg det, om ni kände själva att det här med musiken, att det var viktigt, eller var det precis som du säger, att det var bara en lek, eller det var bara liksom ytterligare ett sätt att göra någon sorts revolt mot hela skiten?
Ja, men det var ju en distraktion framförallt. Jag tänkt på det här liksom efteråt, så liksom om olika scener och liksom hur saker och ting blir till, så liksom jag tror att det kanske, det här är lite senare i livet, som jag menar just hela Göteborgs liksom hur det kom till. Det var nästan, jag har ju sett hur andra band har växt upp liksom, det är alla band, eller många av de banden som förknippas med den här där vi kom från, är ju väldigt, kommer ungefär från samma områden liksom. Så det måste ha varit en distraktion snarare än liksom någon, alltså att man är motståndare till någonting egentligen. Alltså en ganska hitta någonting som distraherar en och så tar den bort liksom. Om man jämför med kanske något sånt som, om man säger om Manchester 87 liksom, eller hela den, så det är liksom någon sorts arbetarklass där
som gör den
grejen, och som faktiskt inte har så mycket annan väg ut så. Alltså de gör någonting för att få sitt liv att hända på riktigt, alltså både liksom ekonomiskt och karriärsmässigt, ja. Så var det ju aldrig för oss.
Nej, vi hade inte
den pressen liksom.
Nej.
Även om ingen av oss kom liksom från någon, alltså hade massa cash och sådär, även om vi har sagt det i intervjuer och sådär, men så var det aldrig. Så hade vi aldrig en känsla av att herregud, ja, vi kanske måste bo på gatan då.
Nej.
Det fanns inte liksom.
Nej. Utan det här var med, det var för att ha någonting att göra liksom.
Ja, men det var för att ha någonting att göra, men också liksom, sen blev det ju genast väldigt allvarligt alltså. När vi var 15-16 så repade vi 4-5 dagar i veckan liksom, och det var
hur,
så här...
hur lät det i början?
Bam, jag måste
när ändå... ni liksom skrev egna grejer där.
Ja, men jag måste säga, jag måste ge cred till Martin där alltså. Sjukt utvecklad låtskrivare för att vara så ung alltså, i början alltså. Helt otroligt, ganska bra direkt alltså.
Ja.
Faktiskt, alltså om man går tillbaka och lyssnar. Jag har ju alla demos, allting gammal liksom.
Ja.
Det var ju för 10 år sedan jag lyssnade på det kanske. Ja. Men jag minns det som att okej, det var, gick ju. Men det var verkligen inte så stor skillnad från faktiskt det han skriver idag jämfört med då. Det är klart att det är skillnad, men alltså han var väldigt begåvad. Men jag tror att i det rummet som var det här bandet också, så blev ju han väldigt hårt ansatt från början liksom. Det där är skit. Det där är bra. Det där är skit. Han trodde att det skulle vara så liksom, och vi kunde komma upp med liksom alltså det formades ihop liksom så här. Vi förstod ju att det var tvunget att vara bra liksom. Många band runt omkring oss var ju nöjda när de hade gjort en låt så. Men vi var ju kritiska väldigt tidigt.
Det var svart eller vitt, antingen bra eller så dåligt.
Ja, men vi var väldigt selektiva i början så här. Vi var så här, shit, nu har vi 4 låtar efter typ 1,5 år liksom, och de låtarna tyckte vi var ganska bra så.
Ja.
Vi samlade inte ihop oss eller så här. Många höll ju också på med att hålla på med sina instrument, alltså de köpte instrument eller vet, höll på och greja liksom med utrustning. Ja. Vi var jävligt down to kritan alltså.
För
måste ge oss lite cred för det alltså. Det var det verkligen så här, låtarna, that's it, det är det enda viktiga liksom så här.
Kommer du ihåg den första livespelning? När det var liksom så där på riktigt med egna låtar och sånt?
Fan, gör det. Vänta. Vad kan det måste ju ha varit på någon. Ja, men var inte det på, kan det ha varit på, alltså vi spelade lite på kompisars fester och sånt då. Jo, men det måste ha varit på fritidsgården Stacken i Lundenskolan. Alltså fan, kan det ha varit 94 kanske. 94. På någon sån. Sen var vi runt och spelade på jättemycket så här fritidsgårdar och vi hade äldre syskons fester och sånt.
Ja. Kommer du ihåg vad du kände liksom när
rånervös, bara jättenervös och väldigt så här, det är ju tyvärr en grej som har gått genom hela grejen, så väldigt svårt för att njuta av eller se det som kul så här.
Live
liksom, alltså all performance överhuvudtaget så. Fram tills bara för ett par år sedan har jag tyckt varit väldigt, väldigt laddat liksom. Alltså jag vill göra det perfekt och få det överstökat så här.
Okay.
Som ett mission, du vet, så här. Inte kunnat liksom njuta av det riktigt så. Det var jävla tråkigt när jag sitter tillbaka på det verkligen. För jag tror att någon annan i bandet, jag tror, kunde så här stå där och njuta så här, när man spelar på Hults, för hur mycket folk som helst där, liksom. Jag var bara med så här. Okej, okay. Du vet så här. Nu gör vi det här och så
tar vi applåderna
sen. Jag har njöt mycket mer i replokalen. Det var det jag tyckte var kul. Man hade skrivit en låt ihop och det bara så här, shit, fan, det här är ju, fan, är det här en av världens bästa låtar eller? Det var den känslan jag ville ha, eller som jag njöt av mest i bandet så där.
Men i alla fall, vi är framme vid 94. Jag tänkte kolla med dig. Rockslaget, någon sorts tävling.
Ja.
Var ni med i den?
Ja,
ja.
Vi kom vidare.
Ja.
Cecilia Nordlund från
96 typ.
Det här var 95.
95. Ja.
95. Ja. Cecilia Nordlund satt från Souls, som det någonsin, alltså Cecilia är fortfarande så här verksam inom musik och är en jävligt grym person, och om ni inte vet någonting om henne så kolla in henne. Hon var juryn. Så, och det visste vi, och det tyckte vi var jävligt coolt så här, liksom, herregud, att hon ens ska få höra oss. Så vi gick upp där och spelade i Musikens hus. Och grejen, Musikens hus var ganska laddat för mig så här, för jag hade sett Refuse där ett par månader innan.
Ja.
Och eller varit där på några spelningar liksom, ja. Och det var verkligen så här, shit, nu ska vi stå här liksom, och ja. Jag har aldrig mått så dåligt av det där, alltså, helt sjukt alltså. Men så på något jävla, banden var ju verkligen bra alltså, verkligen bra musik alltså, de spelade ja. Verkligen så här, helt.
Ja.
Och jag hör det låter nu precis som att vi bara wow, sket i allt, så var det inte heller. Det var bara, det var väldigt svårt för oss med instrument. Alltså det var verkligen så här, verkligen ja. Ja, verkligen komplicerat. Vi tyckte det var väldigt svårt alltså.
Ja.
Men vi hade några låtar som ja. Sen faktiskt två, en av de låtarna kom sen senare med på vår debutskiva.
Mm.
Så vi hade det? Fan med låtar Dream the Dream.
Ja.
Kom med på vår, så vi hade fan några bra ja, tunes
ja.
Alltså.
Ja.
Och så vi kom vidare på det till semifinal där.
Ja.
Och fick och ja, det är fan jävligt starkt minne då. Alltså måndag morgon så står det om det här tävlingen då i ja. GP.
Ja.
Och det står, alltså jag kan nog minnas det fortfarande så här. Bad Cash Quartet, ett band som kanske inte spelade så bra men briljerade med sin liksom originella inställning och sound eller någonting. Ja, eller vet du vad jag bara, jag läste det så mycket du vet, så att det var så här bara, kom ihåg efter skolan så jag bara längtade hem till att läsa det igen, så jag bara, det är fan inte sant alltså, det är fan inte sant. Och det, jag tror att det lilla, den lilla grejen så.
Ja.
Var det som tände hela jävla ja. Facklan alltså.
Ja.
Att det var någon som, att vi hade jobbat där ja. I replokalen
och någon såg det.
Ja. Det var så här bara helt sinnessjukt liksom.
Ja.
Så grejen är att fan, nu är jag gammal så, nu är jag med 35. Jag har alltid burit med mig den känslan att det är så här viktigt så här, om det är någon som gör någonting så här, ja. Liksom, för de kan de även om de är trubbiga så, de bara skiter i det, så är det ofta ja. Så här, så jävla grymt att bara säga så här, bara, det här är grymt ja. Alltså.
Det är svinviktigt, det är jävla, en applåd vad de än gör liksom. Eller
ja, men eller, i alla fall om man genuint liksom. Tycker om att det är ja. Så här, att man hellre säga det för mycket alltså, ja. Alltså försöka bara göra det lite runt omkring sig i sitt, ja. I sitt gäng eller folk som kommer upp eller du vet, så här, bara för att man vet aldrig om det kan liksom bara
sätta igång någonting.
Ja. Oftast krävs det ju någon som är liksom lite mer high maintenance än en själv sådär. Men grejen är att man vet ja. Aldrig liksom. Det var så här, men den lilla grejen i tidningen var så här, ja. Det fanns det ingenting som spelade någon roll sen efter. Det var ju liksom nej. Bara alltså, ingen har ju pluggat så lite som jag eller brytt mig så lite som skol liksom, jag tror att det tände. Ja. Fan, jag sitter bara, jag tänker aldrig på de här grejerna. Men jag menar, när vi pratar om nu ja. Så måste det vara den lilla, för jag minns det. När jag satt på 62-års buss och bara på väg till skolan och bara kände så här, bara, jag har någonting som ingen annan har. Jag har det här lilla bandet ja. Så fuck you, du vet. Det var verkligen så här.
Fan, det skulle vara roligt att veta vem det var som skrev det nu. Om någon vet.
Agent, jag tror det var jag tror det var PM Jönsson.
Ja.
Jag tror fan det kan ha varit det.
Ja.
Ja. Ja, jag är inte säker alltså. Skriver han fortfarande i GP?
Jag vet faktiskt det. Jag har inte sett det på länge. Nej. Jag tror inte det. Ja, men vilken grej att få gjort det liksom.
Ja, men det var så här jävla...
I efterhand.
Ja.
Ja, grymt som fan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men sen här så ni fortsätter, som du säger, facklan har tänts. Och ni fortsätter jobba på. Och gör fler spelningar.
Men sen spelade vi in en demo där sen, på riktigt. Och varav fem av de låtarna hamnar på debutskivan sen.
Ja.
Och den, hela den inspelningen är jävligt lyckad liksom. Det vi får till något sound som är så här halvdåligt, halvbra passar oss perfekt så här, i studion. Vi har aldrig haft någon lyckad så här studio.
Nej.
Vi har spelat in demos och sånt, men det har aldrig känts liksom bra. Men det här känns fan med bra på riktigt. Så, så jag tänkte så här, men det här kommer vi få kontrakt på 100%.
Ja.
För i och med att man är ung och helt wasted i huvudet nämligen.
Ja. Så man fattar inte. Ni skickade ni runt någon kassett, men det var jag.
Ja. Jag gick och, det var liksom väldigt viktigt för mig att vara också seriös med det här inför mina föräldrar så. För pappa hade sagt så här, bara, Jonas, du vet, så här, om du ska skita så här mycket i skolan, du vet, hålla på, då måste du göra någonting seriöst. Om du ska göra bandet då, då får du göra det seriöst. Du kan inte hålla på och flumma runt liksom. Vet, han var ändå lärare liksom. Han tyckte att det var så jävla bra så här, att jag struntade i skolan så här mycket. Men så det var viktigt så att jag skulle göra band. Så jag gick och köpte en pärm så här. Så jag så här skrev världskartskortet på, satte in dig, du vet, så som det ser ut som så här, ett AB liksom, fast bad cash. Men jag hade satt aldrig in några papper i det. Jag satt och skrev bara på de här hårda pärmarna inuti liksom. Ja, för där skrev jag. Men då skickade jag till GP demo. De hade sån demogrej där. Det var det första. Och så ringde de efter någon månad eller någonting och sa att vi fick månadens demo.
Det var
helt sjukt alltså, för då var det ett heluppslag så här, 5 av 5, du vet, månadens demo. Och så var det också Håkan Hellström var där i form av trummis i Hannes Cool på samma fotosession så här, för han skulle vara proffsbedömare för några andra demos så här. Men vi delade i alla fall, det var första gången vi träffades så.
Det var ju
skitkul, eller för mig var han trummis i Hannes Cool, vilket var så här, ändå, alltså, mighty som fan, du vet. De är liksom ute, ser man fattar att ni dricker öl och så eller det gjorde vi också, men ni får göra det på krogen typ. Så det var ju skitspännande så här. Men den artikeln kopiera pappa upp sen på sitt jobb. Och så gjorde jag, kopierade upp fler demos och skickade till 3 skivbolag. Westside Fabrication, Dolores Records och Star Tracks Records. Och alla 3 hörde av sig faktiskt.
Det måste ha varit jävligt mäktigt när alla
Men det var helt sjukt. Westside sa så här, vi låter helt grymt, men vi ska höra senare, du vet, så här, jättefint skrivet. Och Westside ville signa oss. Fast nu, fan, jag måste dra det på riktigt, för det är några personer man vill få med. Ulf Ekeroth, som var med och startade Emmabodafestivalen, fast sen hoppade av därifrån. Han har inte varit med och varit helt värdelöst. Så som,
nej.
Han tog sig an oss tidigt. Och Uffe källare precis i Växjö, så här, alltså. Du vet, vi har bott hemma så många gånger. Det var första gången vi fick kontakt med Mariana, du vet, så här, och han helt fantastisk jävla människa, fan älskar honom. Han fått hans nummer på något sätt, men så jag ringde honom bara, Westside, bara, nej, men ligg lågt så här. Så valde vi att släppa en singel på Dolores då. För att det var ju där jag handlade alla skivor och så också. Alltså det var ju en butik som jag klädde upp mig för att gå dit liksom. Alltså det var ju så här, där jobbade också Ludde som hade gett den där Guns N' Roses. Det var det coolaste jag visste, alltså, det var så här, det var det coolaste, det var så här, att vara i den butiken, det var liksom vad mitt liv gick ut på under stora delar av mitt liv, den skivbutiken. Det var liksom så här, man fick tag, ibland kunde man vara så här, om man hade verkligen pengar på fickan så här, då va, idag kommer jag fråga dem. Och så kommer jag köpa det de säger. För ofta hade man ju så lite, du vet, så att det var så här, bara, jag ska ha den här Nirvana live-bootlocken. Jag hade hört alla låtar 1000 gånger, men jag ska ha den här. Så, men så, då hade man tur så här. Elliot Smiths första skiva, du vet, import. Du vet, man hade så här lite flyt liksom.
Ja.
Men i alla fall, då släppte vi på Dolores där.
Ja.
Vilket var
vad hände
helt då? Då fick vi kontrakt med Telegram. Storbolag efter det liksom.
Ja. Alltså ni är 16 år här.
Ja, då är vi 16. Ja.
Ja.
Eller 15. En av oss är fudgella sent, så han är 15.
Ja, ja. Hur var det att komma in i den, liksom, i den världen när man är 15-16? Man är inte så jävla gammal.
Nej, man är inte så gammal. Man är inte det. Men grejen är så här, jag vet ju, vet du, man träffar så här tennis, jag är bekant med tennisvärlden så. Man kan träffa ofta, om folk gör någonting väldigt, väldigt, väldigt mycket och väldigt stora delar av sin tid så här, och har liksom tankarna på det hela tiden, så kan de liksom inom den lilla kakan av livet så vara väldigt mogna
Ja, i var på helt samma plan
på samma plan. Sen kan inte den personen gå in och beställa helt korrekt på restaurangen nu eller du vet, veta hur man beter sig om en äldre människa gråter kanske, du vet, eller ja. Men just mognaden finns där liksom. Ja. Och det upplevde jag 100% med oss. Ja. Det var liksom inget som var i slump eller du vet, någon sån grej, utan att det var sen förstår jag efteråt så här, hur folk såg på oss.
Ja.
Och grejen att jag kände det ganska tydligt så här, att när vi gjorde första skivan och allting så här, så förstod jag att shit, vi blir ändå inte riktigt, vi är för unga egentligen för att bli tagna på allvar så här. Så det var ganska skönt, för då losade vi skivkontraktet där sen.
Ja,
då är vi 98 då.
Ja, när
vi
men ni fick åka ut på en turné med,
ja, vi åkte ut på turné med Bror Dane där och åkte runt en hel del liksom och spelade och sådär.
Jag måste höra. Ja.
Men du kan höra att jag tar lite mer vatten här.
Gör det. Det finns ju en historia om den där turnén, eller det finns många historier, men är det sant att era föräldrar eller någon säger till skivbolag att det måste följa med en person och bara hålla reda på er?
Ja, men det är sant.
Som
det,
inte utan bara skulle hålla reda på er.
Ja,
det var så.
Det är sant. Ja. Men jag visste inte att det var så för typ 2-3 år sedan.
Nej. Nej, man har bara hört den där historien.
Nej, men jag visste inte det själv. Alltså, jag blev helt kräckt när jag bara. Ja. För vi hade med oss en snubbe nämligen.
Ja.
Som var så här, du vet, han var supertrevlig så här. Men jag måste ju säga att det skulle kunna gå att göra ett helt program om bara honom, för det var så här, man bara, ja, du vet han drog liksom, du vet, för mycket skratt. Alltså det var bara så här liksom, ja, som man var, han, ja, en riktig turnéperson liksom, ja, andra ord. Men jag bara märkte vi fick inte tag i ens folk. Vi bara så här, alltså vi fixade det ändå lite på vårt sätt så här, men det var verkligen så här, han var på oss hela tiden bara, fick inte dricka på så här. Vi hade längtat efter vi hade längtat efter med waste. Vi ville ju liksom festa med Bror Daniel så här.
Nu är det turné liksom.
Ja, nu är det turné. Ja. Men så jag har alltid tänkt på den här människan. Det måste ha varit något lurt med det där alltså. Vi har aldrig varit med om någon som efteråt liksom, alltså man beter sig inte så.
Nej.
Så bara fick jag höra av mamma och någon annan i bandet bara för några år sedan att nej, men alltså det var ju vårt krav.
Ja.
Det var vårt krav, för att vi var ju så sjukt unga, jag fattar ju varför liksom.
Ja.
Men det var deras föräldrarnas krav att de skulle ha med det. Alltså det var ju fan bra kanske.
Det kan vara bra, men vilket jävla jobb att ha. Du ska ha hand om de här.
Ja, ja, vi var ju fyra stycken som det var ju. Ja, men det var ju busunga mer liksom. Ja. Ganska oskuldsfull så här, bus. Vi ville busa, vi ville bara röka cig och dricka folk eller vet. Vi ville inte.
Nej.
Visst, vågade inte göra något annat än det typ.
Liksom. Det var dit vi kom.
Ja, men det var dit vi kom så här.
Men i alla fall ni ni blir av med skivkontraktet där.
Ja.
Hur var det? För det där kommer någon sorts motgång lite grann.
Ja, men verkligen. Nej, men det hade gått liksom de låtarna jag skrev till första skivan, det var ju låtar vi hade skrivit sen 94 nästan, 98. Det var ju 4 år, så unga människors liv är ju jättelång tid. Ja. Så det var ju liksom allt vi hade där.
Ja.
Så när vi var klara så hade vi inga låtar.
Nej.
Och den sålde ju ingenting, den skivan.
Nej.
Första skivan. Det var ju också vår attityd var ju så här, att vi vägrade ju egentligen släppa Muse och så. Det finns ju en låt på den skivan som är lite hit liksom, som är, som man hör så här, shit, det där, när man hör den idag så är det så här, det där är ju lite bra liksom.
Ja.
Alltså jag gillar fortfarande låtarna på den skivan, men jag menar vår attityd var ju extrem. Alltså nu måste jag säga det till alla ungdomar då, skulle veta att det fanns en gång band i tiden som liksom överhuvudtaget absolut inte ville bli stora på några andras kompromisser än deras absolut egna, och deras preferens kunde vara så jävla smala så gick fan inte ens stoppa in tråden i hålet, utan man fick kapa av halva tråden och sen hyra in NASA och för att de med en specialbyggd maskin försöka träda in det här hålet genom nålen. Så var vi.
Det var ni.
Ja, ja. Det var vi liksom. Så vi tyckte det var coolt så här, bara vad mäktigt, i sålde ingenting, du vet. Så men sen då går vi ju i andra året i gymnasiet då.
Ja.
Och då börjar livet komma kapp lite. Du vet, då snackar verkligen folk om runt omkring en så här. shit, jag ska åka till London efter gymnasiet. Ja. Man börjar bli liksom börjar bli så här, se att det finns en framtid liksom så här.
Ja.
Och då börjar en jävla då känner man så här, shit vi fick kicken från skivbolaget. Vi går i tredje ring. Och då är det lite så här, vad ska vi göra med det här liksom?
Ja.
Alltså nu börjar det bli seriöst. Folk gör planer för sina liv liksom.
Ja. Snackar det någon gång om att vi skiter i det här och att ta tag i oss själva, eller fanns det ens på kaven?
Nej, men det var någon tung sommar där, vet jag.
Mm.
Men då måste jag faktiskt säga, jag kan ge mig lite cred där, men också lite så här, varför bandet en gång sen splittrade liksom, eller så här, men just att jag var ju lite sjuk i huvudet liksom, på ett sätt. Alltså, då infördes regler till exempel så här, att om man får inte vara borta från bandet även på sommaren mer än 2 veckor per år. That's it.
Ja.
Resten repar vi.
Ja.
För vi är inte tillräckligt... Jag förstod det som så här. Vi är inte tillräckligt bra för att det bara ska hända för oss. Utan vi måste jobba fram det. Ja. Liksom. Även om det fortfarande var mycket Martin som skrev låtarna så här, så behövde han... Liksom, eller vet, hängas och jobbas.
Ja.
Liksom.
Ja.
Så... direkt efter liksom i slutet av trean där på gymnasiet så var vi ju bara i replokalen i princip. Ja. Och sen när vi slutade tog studenten, så var det ingen som fick åka på någonting eller göra någonting, utan då tog alla lite så här skitjobb. Jag började jobba på 7-Eleven och någon på något café, och så repade vi bara.
Ja.
Jag måste nog säga att det är en av de så här starkaste och finaste tiderna i mitt liv faktiskt. Ja. Just efter där. Man hade inget skivkontrakt. Man hade ingen som väntade sig någonting.
Vi hade liksom allting hamnat... låg ju bara i era händer själva.
Ja, det liksom. Var verkligen
så. Och så bestämde ni ändå för den här rätt hårda reglerna liksom.
Ja, men det var bara, så alla gick med på det liksom också. Ja. Alltså, det var liksom lite så här, det kan vara skönt också i den åldern nu pratar jag med mig själv i tredje person helt vidrigt. Ursäkta mig, alla lyssnare. Men om någon kanske bestämmer så att nu måste vi göra det här.
Ja.
För att vi var så jävla slarviga. Vi kunde bara, om inte någon sa det, så kunde vi bara blåsa bort för vinden. Det var fast liksom, så det var så jävla... Så här, nu gör vi det här, vi måste göra det här. Vi måste ge oss det här själva nu liksom. Och grejen att det var så perfekt för oss också att just ha förlorat skivkontraktet så här, och allting. Det var så här, att få den lite underdog-känslan liksom.
Ja.
Och så repade vi och spelade in hur mycket som helst, och vi kom aldrig fram till någonting bra där på säkert ett år alltså.
Nej.
Skrivit kanske 27, det finns, jag har en demo på de här, hur många låt som helst. Ja. Där vi är liksom nära hela tiden, nära. Sen,
kommer du ihåg hur ni tänkte, hur öppet håller man liksom, att man inte bara, nu vi skiter i det här går, ett år är ju svinlång tid.
Ja,
där,
men
liksom.
Säg att det var en 8-9 månader då. Vi var väl övertygade om att det här kommer bli så jävla bra liksom. Vi var där och nosa hela tiden liksom. Så det var liksom inte, vi hade ju jävligt kul när vi såg också. Vi var ju så extremt så här, oseriöst också. Vi hade ju skitkul. Alltså, nu kommer lite vår uppfostran eller uppväxt tillbaka så här. Det var en i bandets pappa som var VD för någon så här stor NCC, alltså du vet, eller någon sån megastor. Så vi fick ju en replokal vid centralstationen som var kanske 270 kvadrat eller någonting. Med olika rum, du vet, och allting så här. Och det var ju bara vi som var där. Vi hade kompisar över dit. Det var ju där vi var liksom.
Ja.
Men i alla fall, en dag så kom Martin med Big Day Coming bara out of the blue. Sådär. Mm. Och veckan efter så skrevs Outkast.
Så det var den förlöste allt?
Den förlöste allt bara. Och sen så kom jag ihåg att jag skrev This Night or Next och Oh My Heroes bara sådär. Mm. Och så sen kom sen skrev jag och Martin Monday Morning. Och så för då hade vi fått en kvalitets, med Big Day så hade vi fått en så här, okej, men det här är vi, och det här är, det är liksom, du kan inte säga, ingen kan säga att det är dåligt, du vet, så här. Vi hade fått, så vi mätte allting med den.
Ja.
Fick man en låt till, så mätte man allting med den, och allting som inte var där åkte bort bara. Det var så lätt för oss då plötsligt att bara solla i all
skit. Om du skulle beskriva för någon som inte var där när ni gjorde Big Day Coming, vad kände du då?
Nej, men att nu men jag en total lycka, alltså en total en total alltså lycka som är var helt extrem alltså. Det var så alltså jag aldrig, men inte någon, inte heller en lycka som var så här åh fan vi är bäst, utan mer bara så här åh vad skönt, alltså det är så här bara det är bara på lotteri, alltså tänk att vi fan vi kan egentligen, känner jag fortfarande så här alltså att jag och Martin är, även om vi liksom, han har ju verkligen skrivit helt fantastiska låtar. Jag kanske också får till det någon gång så där. Att det är så här fortfarande liksom en slump, alltså vi snackar ju fortfarande om det, att vi har ju fortfarande inget trick än idag när man skriver en låt.
Nej.
Alltså han och jag kan sitta torra utan, vi snackar ju jämt med varandra. Vi kanske inte skriver en låt på 4-5 månader ibland, fast vi sitter varje dag och skriver.
Ja.
Vi vet fortfarande inte hur man gör en låt. Nej. Liksom. Och det var, men det var ju första gången man upplevde det med Big Day så här, att den bara kom, den bara var där och sen var bara så här, vi var så glada i bandet efter alltså den stunden efter de 7-8 månader efter Big Day så här, då vi skrev liksom hela Outkast den skivan. Det var liksom helt så här helt fantastiskt, och vi bara kände hur det liksom, då började vi göra lite spelningar så där, du vet, lite jazzhuset, lite så där, och man kände att vi kunde bara stå där och spela och musiken det pratade liksom.
Men fram till sen kommer skivan Outkast ut. Hur var den tiden? Den här skivan ramlar ner och får ju ändå, jag vet inte vad man ska kalla det, skakar om människor något jävligt, får man ju säga faktiskt. Ja. Så här utifrån så gjorde den ju det. Hur var det att vara där då? Nu hade jag ändå gjort det här.
Fan, så jävla liksom. Fan, en av de tråkigaste att prata med om nu just den tiden. Bara för att jag tyckte den här tiden innan var helt fantastisk. Alltså, jag kommer aldrig glömma den tiden i mitt liv. Alltså, det är verkligen så här vad jag älskar med musik. Man ger allting liksom i skymundan. Liksom. Man, du vet, det är som att man sitter med en kortlek så här. Man tar ut varenda S.
Ja.
Du vet, så här, bara, fuck you, nu ska vi spela då. Kom igen, du vet, så här.
Ja.
Men sen när det väl händer då, och du vet, vi åker på turné, det är ju så här klassiskt, så här utsålda turnéer verkligen.
Ja.
Alltså,
ja.
Och så är det, där går ju liksom, där börjar jag gå till psykolog, du vet, sånt. Du vet, jag är helt, jag kan inte alls njuta av det liksom.
Nej.
Det kommer liksom, som man jämför med nu för tiden, så jag kan inte liksom ta hela den grejen på allvar längre.
Nej.
Jag kan inte ta, alltså det vi gör nu, intervjuer och så.
Ja.
Jag har hittat ett sätt nu, jag bara kör. Jag bryr mig inte längre. Jag vill bara kul. Jag bara, allt med musik är så sjukt allvarligt för mig. Alltså, det, alltså när jag skriver allting är liksom så här, jag tänker på varenda grej liksom. Jag tänker på varenda grej. Så när det är klart, då har det blivit så här, jag bryr mig inte längre nu. Och det, spelningar, jag bara älskar det. Jag tänker bara kul. Men då hade inte jag fattat det ännu. Jag hade inte förstått att för allvaret som hängde liksom i replokalen hängde med mig. Liksom, jag var aldrig, det blev liksom aldrig, jag förlöstes aldrig i det.
Nej,
där, för att då det hade var du, glädje. Att
det känns som att du liksom har, då har du varit med, eller ni har skapat det här. Och sen när det är klart, då är det ju klart. Liksom.
Ja, helt tom alltså.
Sen är det, finns det ju ingenting där liksom.
Nej, ja, men det var så liksom. Jag hade nog mycket hellre varit ett mer inåtgående band i vissa sken. Alltså att det blev så himla, det blev så jävla mycket spelningar. Det blev så jävla mycket fest och liksom, det blev så, alltså den här lilla umtåliga bubblan som var vi gick ju sönder lite i det också liksom, så här, det var så här grymt, det var så här, två spelningar sen ska vi tillbaka och göra ny musik, du vet. Det jag ville göra, jag kände mig bara trygg när vi hade ett par, tre, fyra, fem asbra låtar som ingen hade hört. Det var den enda gången jag kände mig trygg i livet egentligen. Riktigt, alltså, det var verkligen så.
Alltså det är väldigt intressant att du säger den här grejen, eftersom ni blev liksom delvis kända för att vara extremt explosiva på scen och sån här grejer, att det var ju det alla gillade. Och så sitter du och säger att du hade hellre velat att säga nej, det där.
Ja, men det är svårt att vara helt jävla ärlig mot sig själv i den åldern också, och det fanns ingenting heller någon av oss skulle kunna stoppa heller liksom.
Nej.
Det var ju, vi gjorde ju superexplosiv musik. Alltså, det var ju, fanns ju inte en död sekund. Det gick inte att stoppa den bollen. Men jag fick ångest av att vi var ute och spelade så mycket och skrev så lite.
Ja.
Alltså jag fick fucking panik på det liksom.
Ja.
Jag vill att man ska skriva hela tiden liksom. Ja. Nytt liksom.
Så att det är hela liksom turnégrejet, det är det din grej nu? Om du jämför med nu?
Ja, men nu, alltså jag är inte den, jag menar, vad gör jag? Jag kan fylla på ditt glas. Jag menar, vad gör jag nu? Nu kanske, tack. Nu hade jag ju absolut varit redo för en sån grej liksom. För
ja.
jag hade inte liksom, jag hade kunnat hålla isär saker och ting i huvudet på ett annat sätt liksom.
Ja.
Men alltså det var ju skitkul också. Det bara jag minns, jag märker bara att jag minns det lite som en sån här, det var, någon annan hade nog haft roligare än mig tror jag.
Ja, är det någon speciell spelning som du kommer ihåg? Som var liksom så här, shit fan, det här var ändå jävligt gött.
Ja, men jag märkte jag minns någon så här, tror vi släppte skivan i april och minns att vi var ute på någon turné i november, december, januari. Då det var, vi åkte till Piteå, eller vi kunde åka var som helst och ja. det var slutsålt liksom.
Ja.
Det var fullt bara.
Ja.
Och det var crazy. Och det var ju hur kul som helst. Fan vad det låter deppigt när jag pratar om det. Alltså jag menar verkligen det. Det var skitkul. Det är bara så här, jag tror det är min pappas gamla ord. Att det är så här, jag är en sån här lutheran alltså.
Ja.
Lutheran. Jag önskar jag var mycket mer så här slacker. Alltså det så här. Och det är ju jag. Men
jag tror alla fattar vad det är du menar. Du vill skapa grejerna. Att det där är som liksom utmaningen och det spännande och det roliga ligger i ett skapandet. Och sen när det är skapat så är det skapat liksom.
Ja, men precis.
Det är väl som att en konstnär skulle stå och måla sin tavla och sen åka runt med den här tavlan och visa upp.
Det kan, ja, men det är så jävla ångest bara. Precis så, bara så jävla ångest. För ångest som pratar om det.
Det skulle alla fatta att liksom, det kan inte så jävla roligt stå där. Nej, har jag
nej,
målat.
Nej. Medan nu får man ju ta så här. När jag spelar nu, då känner jag att det är en förlängning av konst. Alltså det är verkligen så här. Jag känner mig helt hemma i det nu. Jag fattar hela grejen. Det är liksom, nu kan jag nästan tänka att man gör skivor för att få göra den här, för att få göra spelningar liksom. Jag aldrig tycker. Alltså jag tycker det är så kul att spela live nu, så det är helt sjukt. Och hela den grejen har släppt också. Men jag behöver inte heller förlita mig på fyra andra nu. Jag kan ju göra allting i min takt liksom. Men det var lite så som du snackade om det med tavlan, du vet, så här.
Ja. Att åka runt och visa upp sig liksom.
Ja.
Men det gick ju extremt bra i alla fall. Men där någonstans i alla fall så börjar ni ju göra nya grejer i alla fall.
Ja.
Hur var det då? Då hade ni gjort den liksom, och du hade varit med och gjort extremt uppskattad musik.
Mm.
Vad gjorde det med dig?
Ja, men fan, du vet så här, när man växer upp med så här Kurt Cobain som ledstjärna lite.
Mm.
Och på den tiden så, fan säger på den tiden, alltså precis som alltid förändrat. Nej, men jag menar, då liksom, det gick inte att läsa om Kurt Cobain överallt liksom, innan han hade dött liksom, och så det, man kunde ju, eller ja, han var ju världens största stjärna då i fred, men i alla fall det vi tog åt oss av honom var ju hans liksom, dels hängde han ju liksom med K Records, så här, Riot Girl rörelsen alltså Do It Yourself, väldigt liksom underground, alltså allting han, jag hör hur det låter när jag säger nu, men allting han dyrkade var ju väldigt, det fanns ju väldigt så här, om man ska säga, stereotypiska mjuka värden i det. Det tuntigaste han visste var ju rockstjärnor eller någon som slog sig liksom för bröst eller trodde att den var någonting mer än annan, alltså när man var så ung, man blir så indoktrinerad av det. Det var ju liksom, det var inte så jävla, jag kände inte så jävla mycket av det, just att man hade så här sålt massa skivor och turnerat. Det hände inte så jävla mycket i mig.
Nej.
Sen vet jag att jag liksom uppfattade säkert som skitdryg så här. Men jag menar, det har nog varit sen jag var barn alltså, eller eller liksom, det har ingenting med det att göra.
Men jag tänkte mer alltså när du sen skulle börja skriva, eller ni skulle börja skriva.
Ja, men det var lite tungt.
Och
det
liksom
var
följa upp en succé på något sätt liksom.
Ja, men det var ju då allting sprack liksom i bandet så här. Ja. Jag och Martin började få sämre kommunikation och den här oskuldsfullheten hade ju gått lite åt pipan liksom.
Mm.
Men Och jag skrev ju mycket av den sista skivan liksom. Mm.
Midnight Prayer.
Ja, Midnight Prayer.
Mm.
Och jag kan vara besviken lite på vuxenvärlden där faktiskt. För att tänka, vi är 22 år så här.
Mm.
Vi kan knappt ta hand om oss själva liksom.
Nej. Jag menar, och ändå har ni varit med, alla tyckte så här, de har varit med länge.
Ja, vi har varit med länge så här. Mm. 22 år. Du vet, alltså hemma i våra lägenheter, vi är helt, du vet så här. Vi får månadslön så här.
Ja.
Och jag menar, festen är bara ett samtal bort, ja, dygnet runt varje dag i veckan. Och ja, men jag önskar att någon vuxen där kunde komma in och bara säga så här: hallå, ni måste liksom vara snälla mot varandra nu, du vet så här. Ja. Jag var jävligt dum i vött på den tiden. Jag ville bara att vi skulle repa. Och bara, jag hade inget annat i livet för mig. Jag hade liksom inget annat som var, betydde någonting. Jag kunde liksom inte sätta värde på någonting. Alltså jag kunde inte typ så här åka ut i skärgården och bara vara på något landställe en vecka, eller som att alla har tillgång till det. Eller du vet så här, kunna slappna av. Jag ville bara repa. Det var det enda jag ville göra liksom. Jag ville tillbaka i bubblan liksom. Ja. Jag tror inte alla i bandet var med på det riktigt.
Nej.
Vilket med helt rätta såklart liksom. Det var ju de som var kloka, det är jag som är sjuk här.
Ja.
Mm. Men jag fick det här hända ändå. Jag pressade liksom det här bandet fram liksom, till att vi ska repa liksom. Och folk sa så här, men måste vi verkligen repa den? Ja, vi måste repa då liksom. Mm. Du vet, jag lyssnade liksom inte på de andra. Jag kunde liksom inte höra vad de menade.
De ville ta in livet lite mer.
Ja, eller precis. Liksom, med all rätta liksom. Jag ville bara, för jag hade inget annat i, ingenting som betydde något.
Kan
annat,
det vara liksom, att du var på något vis rädd för det andra? Att det var så här, det här vet jag vad jag håller på med, då gör jag
men
det.
Det var ju så det var liksom. Alltså man ser det efter. Jag var ju det. Så här, det var ju mitt skydd. Det var ju liksom mitt skydd, bandet så här.
Ja.
Det var ju det verkligen så liksom. Så jag körde ju bandet i botten där med sista skivan liksom.
Ja.
Även om de fick ganska mycket release av att jag skrev jävligt mycket så där.
Ja.
Så var det ju, alltså vi hade ju skitroliga stunder. Vi var ju barn, vi var ju kids liksom. Men jag menar, jag tyckte bara att någon kanske, du vet, någon av producenterna liksom som var äldre, du vet, 10 år äldre.
Ja.
Så kunde du liksom bara sätta ner foten och bara säga att ni måste vara nu, du vet.
Ja.
Men istället, du vet, fick världens största budget. För vi hade lite råttor i vår replokal så här, bara, fuck det här, vi kan inte vara här. Nej. Flyttar vi inte till studion istället utan kanske en skriven låt liksom.
Ja. Oj.
Och den kostar 7000 per dag typ den. Och vi spelade pingis där åt Burger King typ. Du vet, det var allt vi gjorde liksom. Och jag satt och spelade på pianot och försökte skriva låtar liksom. Och,
ja,
du vet, ja. Ja, men fattar du vad jag menar? Det här är så här, den ärliga historien om vad som hände liksom. Det var mycket, mångt mycket jag som körde i botten liksom.
Ja.
Och det kan man ju se ganska tydligt också. Men Hästpojken är ju nu ska inte jag säga hur Martin upplevde det här liksom.
Nej.
Eller någonting
som
jag
med. Nej, Hästpojken, nu pratar vi med dig.
Jag vet, men jag menar bara att man kan se det ändå tydligt efteråt, alltså om någonting blir så allvarligt och så seriöst liksom.
Ja.
Och så jävla liksom vet jag vägde så här 49 kilo när mina prejer var kvar. Jag var helt jag bodde liksom i en litet rum med soppåsar runt sängen. Alltså jag hade tappat det, förstår jag menar, jag var i princip en galen människa liksom så här. Hade ingenting utanför bandet.
Nej.
Jag bodde i ett rum ovanför studion.
Ja.
Det är så här, så Hästpojken är ju liksom, det var ju en motreaktion. Det skulle vara kul och bara så här, fuck it liksom.
Ja.
Och vilket med all rätta man får ju verkligen så här, när man sitter tillbaka på det, fan vilket jävla vacker debutskiva de gjorde. Alltså det är verkligen så här, jag älskar den skivan.
Men hur kände du, för att nu är du inne på det här när ni liksom på något vis efter Midnight Prayer, den kom bli ändå väldigt hyllad, men någonstans här.
Ja, men den sålde ju mer skivor än liksom, alltså vi gjorde ytterligare en turné. Vi slutade inte det. Alltså vi var ute på turné, men den turnén blev ju lite sorg. Då drack man ju på ett annat sätt. Det var ju liksom en annan sorts aura runt det.
Ja.
Men då måste du då är det 2003. Då har vi ändå funnits i 9 år varje dag.
Ja.
Varje dag, du vet så. Eller 10 år. Precis 10 år fanns hade vi funnits då. Så vi fanns ju som allt till 2005. Vad är det? Det är ju 12 år som band liksom.
Ja, det är jävligt långt.
Var tredje dag tills jag var 25 har jag sett de fyra människorna.
Ja.
Liksom, du vet, det är ju så här, vad är det?
Ja.
Men det var men när man fick tidningar så, vi trodde att det var så Sex Pistols. Jag var helt övertygad om att det var så Sex Pistols var.
Ja.
Det var så Nirvana var, att det var så var ett riktigt band var så här.
Ja.
Jag kan nog säga det, utom det kom ner en så här, att jag tror att det var få band har varit som Badcash alltså i hela historien. Ever, alltså på riktigt, som varit så här. Vi trodde att det var så här ett band var. Att man var jämnt med varandra liksom.
Ja.
Det var verkligen band, ingen. Och som är väldigt solidarisk, ekonom. Alltså vi delar ju på allting. Allting var väldigt liksom
superlika. Det gick ju bra ändå väldigt liksom. Länge.
Ja, ja, ja.
Alltså det var ju, det var inte något år bara.
Nej, 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 nej. Det var ju några några år där.
men hur var det sen där när ni liksom på något vis, om vi, jag vet inte om man ska kalla det att ni splittras eller någonting.
Jo, men det var, det var ju en splittring liksom.
Ja, för då var det ju i alla fall, jag bodde ju också i Göteborg då, att man hörde ju att du och Martin inte pratade, ni kunde inte vara i samma rum och det gick inte att, det gick inte att vara på jazzhuset om ni båda två var där. Vi andra fick, jag vet inte hur mycket ni vet själva om det här, men det sköttes, knuffades undan folk lite hit och dit.
Ja, det var så här.
Ja, att det var väldigt så här, att de kommer börja slåss, vilket ni kanske gjorde, jag vet inte. Men det var mycket sånt liksom. Hur var det? Just att du hade sett de här i hela din uppväxt liksom.
Nej, men fan, det var, det blir dramatiskt när två hänger så mycket med varandra och så, sen var det ju alltså i, vad fan kan det ha varit? Det var i 2,5 månader kanske vi inte snackade med varandra, jag och Martin.
Ja.
Men det var ju väldigt lång tid då, i och med att vi alltid gjorde det innan liksom. Men det var ju Martin som, eller som ringde och sa att han inte pallade mer liksom.
Nej.
Och grejen att alltså, jag tycker man kan snacka om det här på ett, bara säga som det, jag menar, vad fan, det var så länge sedan nu.
Ja.
Herregud, fan, saker och ting hände ju. Nej, men, och när han ringde och sa det så fattade jag ju precis varför.
Ja.
Alltså jag fattade ju liksom, det var nästan som att jag hade liksom pushat allting så jävla långt så att jag skulle kunna få det ansvaret bara för att tack, jag vet, jag är sjuk i huvudet liksom. Jag är sjuk i huvudet. Och men ändå så var det ju, allt försvann ju för mig då.
Ja.
Då hade jag ju inget, då var jag ju helt knäckt liksom.
Ja.
Så här liksom.
För just det här du har berättat om att det var hela ditt liv liksom.
Ja.
Det var ju väck.
Ja, men precis, men då jobbade jag ändå lite på så här dubbel, nej, uppåt framåt.
Ja.
På den tiden. Och hade lite det, fast jag tror jag var lika dum i huvudet när jag jobbade där också. Så här, det var så jävla tur för mig att det där hände. Badcash splittrades. Bara för att man fick sån tid. Man fick så här, bara jävlar vad du måste skärpa till. Jävlar vad du måste gå till botten med vissa grejer i din person här alltså.
Du fick växa upp fort.
Ja, nej, men verkligen. Det var ju liksom ja, det var ju bra liksom. Alltså, och sen rent musikaliskt liksom, det är ju ändå det viktigaste så där. Då hade ju, vi hade inte gjort en jag vill inte göra en till euforisk Göteborgsskiva till.
Nej.
Så vi var inte på samma våglängd musikaliskt.
Nej.
Alltså Martin kunde komma med fantastiska låtar som jag inte tyckte höll, för jag tyckte att vi hade gjort det förut liksom.
Ja.
Och Martin, jag tycker Martin hade rätt i det, att vadå, det är så här vi skriver liksom.
Ja.
Så han var ju mycket mer säker på sin sak än vad jag var. Ja. Jag var ute och fladdrade, men jag ville ut och fladdra. Jag ville inte att vi skulle göra en till skiva. Jag ville inte vara så här 24 år då, släppa nästa skiva och göra så här euforisk pop från Göteborg. Du vet, så här. Jag dör hellre, kände jag liksom. Jag ville göra något helt sjukt liksom. Jag ville typ att vi skulle gå dåligt nästa skiva, du vet. Eller att det skulle vara så här.
Ja.
Det här är verkligen, de har tagit sig vatten över huvudet. Det här är nästan inte, du vet, den grejen vill jag göra. Något sjukt jävla grej liksom. Ja. Förlåt, jag ska bara se om det är familj här.
Ja, det är bäst att kolla det. Det kollas lite på telefonen här. Det är helt okej. Såklart.
Det var ingenting viktigt.
Det var något oviktigt.
Så jävla kul som man bara, jag ska bara se om det är något viktigt. Nej, var
viktigt. Det är helt i sin ordning. Men här någonstans också så börjar du. Hur snabbt går det till att du börjar tänka att du ska göra någonting solo-aktigt?
Ja, men det går ju på något sätt efter några månader då jag tänker att det är helt sjukt. Jag spelar trummor, men jag menar, jag vill inte spela med någon annan jävla. Jag vill liksom inte hålla på och spela trummor liksom.
Nej.
Om det inte är ett band liksom.
Nej.
Så ja, men så tänker jag till slut så här att ändå så, jag vet inte, det blir i alla fall så att jag har lite cash då. För bad cash, vi har fått det från företaget som var slut då liksom. Så, ja. Så jag köper en resa till New York i 3 månader och åker dit själv. Och går runt där mest. Bara, jag minns inte vad jag gjorde där riktigt. Liksom. Men jag vet att jag i alla fall inte såg frihetsgudinnan. Jag såg inte de där, inget, var inte uppe i något högt sånt där hus. Jag gjorde liksom ingenting där nästan. Ja. Jag var i ett kvarter där. Gick lite runt. Träffade lite folk. Såg en del Ingmar Bergman-filmer. Ja. Jag hör hur det låter. Lyssna nu. Jag hör hur det låter. Ta det lugnt. Jag är medveten. Ja, men där... Så tog jag ett litet jobb också.
Mm.
Som liksom en busboy, eller liksom jag dukade av bord så här. Mm. Och fick också även cykla på en alldeles för hög mountainbike ut och deliver food så här.
Ja.
Jag kommer alltid kall mat när jag kommer hit till någonstans så här. Men just det här känslan om att shit, jag kan ju faktiskt bo här och överleva. Jag fattar att om jag jobbar kvar här eller liksom bara hasslar runt så kommer jag kunna få ett jobb här. Ja. Jag skulle kunna betala en hyra, jag skulle kunna ha ett liv här. Jag kan bara flytta hit. Ja. Jag kan fan göra vad jag vill med mitt liv. Jag är ju helt fri nu.
Ja.
Eller vet, jag fick en sån frihetsspa. Men det dröjde ju typ en och en halv månad tills jag fick det. Liksom. Så jag bara, fan shit, herregud. Jag kan göra vad jag vill.
Mm.
Och så fick jag den här känslan som man får så jävla sällan. Det spelar ingen roll om jag gör en helt värdelös skiva. Det spelar ingen roll. Jag kan göra, är inte det, helt, det är ju helt fantastiskt egentligen så. Den gamle trummisen ska sjunga. Det är ju så jävla misslyckat. Det kan inte bli annat än bra. Det är så här, det är så här idiotiskt liksom. Så här underbart idiotiskt så här. För jag känner ju så här, jag älskar ju popmusik. Jag älskar ju allt jag har till det. Jag kan inte bara så här sluta nu. Utan jag måste ju ge det så här. Jag måste ju så här gör det George Costanza way. Jag måste ju fan försöka nu så här. Så när jag kom hem till Göteborg, då var liksom jag och Martin vänner liksom på pratande så där. Vi hängde inte så mycket då, men då gick jag ner till Bergkars gamla replokal varje dag, alltså varje dag, och satte mig i gitarr och försökte lära mig sjunga, eller du vet så här, bara tog så här la 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 wow, du vet så här, och jag vet att jag hade liksom lite folk runt omkring mig som hjälpte eller som stöttade mig liksom i det här liksom. Bland annat liksom Kalle och Kalle från Bergkars då, och liksom Per Stålberg från The Vision of Florida. Jag hade liksom folk som tyckte det var kul där att jag skulle liksom försöka så här. Och,
det gick ju rätt bra för att trummisen i Hannis cool, så de kanske tänkte så.
Ja, men exakt. Det kanske var det. Men det var på den vägen det var. Men så hade jag ett dogma liksom, att det skulle gå väldigt snabbt. Liksom, att det inte skulle vara så mycket så här tänka om nu och tänka 2 gånger liksom och sånt där, utan att det måste bara, den där energin jag hade från New York måste liksom vara kvar där i.
Ja, för sen kommer ju så här 2007 så kommer New City Love ut.
Ja, precis. Så då jag kom hem från New York 2006 där.
Ja.
Ja.
Och sen så gör du en skiva ADHD.
Ja.
Hur togs det däremot, tyckte du?
Nej, men alltså jag hade ju räknat med ettor och tvåor i recession. Alltså jag hade ju tänkt så här att, alltså jag kände ju bara så här, ha mercy med mig nu för fan allihopa. Bara för att det här är jävligt umtåligt för mig nu. Alltså jag är skitnervös för det här liksom.
Ja.
Men jag fick ju, det var ju, jag fick ju fint så här mottagande liksom.
Ja.
Men jag hade fortfarande inte hittat hem live, kände jag. Eller så här, inte hittat in i grejen riktigt så här liksom.
Jag kommer ihåg den livespelningen du gjorde där, att det var väldigt mycket fokusering på att du skulle ha pengar.
Var det så eller?
Ja, alltså, jag vet inte om du kommer ihåg detta själv. Det var, jag för mig att det var att du spelade på Steamboat Barbour, så är det någon gång på den här liten scen. Men sen var det någon, det kan ha varit på någon så här Sticky Fingers eller någonting.
Ja, just det.
Eller något sånt här. Där du stod på scenen och sa i mitt minne så håller du upp en lapp där du har skrivit ner ditt postgironummer och säger, ni kan gärna sätta in pengar till mig.
Jag tyckte det var så jävla kul så här att vara. Alltså det är så här, men jag tror, för det är ju min humor och så.
Ja.
Jag går inte alltid riktigt hem, men just att det är så här. Jag känner mig så sjukt gammal också, du vet. Alltså jag tänkte så här att nu är jag verkligen gammal liksom. Ja. Jag har inte en spänn. Jag har ju slutat jobba på upp och fram eller på någon krog eller någonting.
Ja.
Jag hade verkligen aldrig en enda krona liksom. Och tyckte det var liksom kul så här, kan inte bara ge mig lite Kan du inte bara ge mig, ni som jobbar, kan du inte bara
Men jag tror att den humor gick hem, för att det var så här, man, alltså, det är så få människor som snackar om pengar, alla ska vara så coola med det. Och här kom du hela tiden, det var hela tiden, ge mig pengar.
Men jag tror jag skrev, jag hade MySpace, tror jag skrev det där också, bara så här,
sätt in pengar här. Liksom. Fick du in några pengar, vet du det?
Jag fick in någon hundring och hon blev helt rörd. Så här, jag bara, herregud, alltså, det här är helt, helt fantastiskt.
Liksom. Ja, jag vet att under den här tiden så vi sprang på varandra på, det här kommer nog inte du ihåg, men jag kommer ihåg det, för det var
så, jo, men kom inte, satte på du Vas, på Vasagrillen där?
Ja, eller vi gick utanför och du kom fram till mig och kommer du ihåg vad det var du sa?
Nej.
Du bara, fan, du så jobbar på TV4, kan inte du ha en insamlingsgala för mig? Det är fortfarande den bästa idén någonsin. Ja, det var så här mitt i sent på natten eller tidigt på morgonen, vet du, det var något sånt. Och så bara, kan inte du ha en insamlingsgala? Kan inte du ordna en insamlingsgala? Ja. Alltså det är en sjukt rolig idé.
Ja, nej men alltså med grejerna i med det här så kommer ju liksom humor typ, eller man börjar bra i alla fall, du vet, så efter några mörka år liksom. Det känns som att jag hade skrattat på tre för jag bara lekte med det där liksom, just där. Och jag tyckte också så här att det är så jävla jag tyckte att också att i mångt och mycket det är så jävla tuntigt saker och ting i musik liksom, hur allvarligt det ska, alltså vi ska vara så jävla så här, det måste vara en reaktion på liksom hur jag var då liksom så här. Jag börjar äcklas verkligen av hur jag hade varit liksom de sista åren i Bert kanske liksom. Jag orkade liksom inte med och så här, för mig passade, jag mådde skitbra att vara så här loser bara som spelade för 7 pers i Borås liksom. Jag kände att ja, men det här är väl mitt kall då. Ja. Men om jag gör det här i 30 år så blir det ju så jävla mäktigt ju.
Ja.
Så här. Eller vet, jag hade någon sån, jag fick lite tröst i The Fall, du vet, engelska bandet. Alltså även om de är legender och liksom drar hur mycket folk som helst. Men just att man bara fortsätter så här, man bara fortsätter. Du kommer aldrig bli av mig, aldrig bli av mig.
För det är ju det som kommer hända då om 30 år. Då kommer ju folk att tycka så här, jävlar vad den snubben är skön ändå. Nej, men, jag har bara rullat på.
Jag vet inte ens om jag har en låt kvar i mig nu. Jag är helt blank nu. Men jag bara så här, ja, men då får det väl vara så här då. Alltså att man tar livet så här. Nu, jag vet, det här är ju helt misslyckat. Jag kommer ihåg det, Borås, 7 pers på debutspelningen. Du vet, när jag skulle göra 7 pers här. Bara, ja, då är det så här då. Och vad gör det egentligen? Jag menar, i det existentiella, det stora, vi ska alla dö, vi ska alla försvinna, vi ska alla bara, för det är bara livet bara pågår, det bara är så jävla, det bara är som en ångvält ändå, tiden som bara sundrar allting, så vad spelar det här för roll? Du vet, så här, bara känner någon sån frihet och trygghet till det, bara så här,
fan vad skönt,
det var så jävla underbart, bara, jag vet jag gick det för dig, det är så här, jag spelar för 7 persällen, så jävla skönt också i Göteborg och säger, det gick så jävla mycket, det gick så bra för alla, vet, så här, bara så jävla skönt att vara den som bara inte subtilt ville så här, skryta om sig själv, inte behöva, du vet, inte köra på den grejen, utan bara känna att men jag är min grej, du kommer aldrig kunna göra min grej. Det var skönt ändå,
det är en fantastisk känsla att hela tiden känna att det jag gör precis, alltså jag har det exakt, nu får jag prata lite om mig själv. Jag har en vad jag än gör när jag ska göra den här podden eller liksom hitta på den eller vad fan som helst, så har jag alltid en, han vet ju inte om det här, men jag har en person som jag alltid tänker om man börjar tveka liksom, fan ska jag göra det här? Ja, för han hade aldrig gjort det här, han har aldrig kommit på det här ens. Och då bara, ja, men okej, då gör jag det. Har du någon sån? Eller någon sån här? Det är ju ungefär det du är inne på, att man liksom, det är bara jag som kan göra det här. Sen hur det går, det är ju skitsamma.
Ja, men jag har inte en person så där, men jag har en det kan bli så jävla känsligt sånt där. Men jag mår ju väldigt bra när jag har skrivit, så egentligen är enkelt så här, att när jag har skrivit en låt som jag tycker är bra, vilket sker bara ett fåtal gånger per år, så klarar jag ju av allt det andra i livet, betala hyran, du vet, så här, jobba, om det regnar rakt in i mitt ansikte, inga problem, alltså allt det andra liksom, alltså livets jävlighet. Det rinner av mig, det är inga problem. Alltså, så det är ju det jag får av att skriva en låt. Det är inte så mycket så här. Jag känner mig att jag har ett existensberättigande som jag klart känner att jag har utan det också, men som är så här, fan vad skönt liksom. Så jag är ju väldigt rädd för låtskrivandet liksom, att det skulle försvinna liksom, ja. Eller vet, så här, jag är ju ständigt på jakt efter melodier, ja. Liksom, och så där. Så det är nog mest bara det, men att jag kan förlita mig på, och det kan jag säga med så här 100% själv, jag vet att jag har rätt, om Gud kom ner nu på jorden och var så här bara, om det fanns en Gud så bara, men Jonas, du har faktiskt rätt i det, han har sagt. Alltså jag är sjukt bra på att veta vad som är en bra melodi.
Ja.
Och har alltid vetat det. Alltså jag är jättebra på den lilla grejen, ja. I den här åken av skit som är som kan vara livet liksom.
Ja.
Så kan jag just den grejen liksom.
Det är ju ditt.
Eller jag vill tro att jag, alltså jag har ett självförtroende som, ja. Jag aldrig behöver ifrågasätta.
Ja.
Jag vet exakt när jag tycker att det är bra.
Ja, men vi är nog många som håller med dig faktiskt.
Ja, men jag vet exakt det, och det, ja. Och det den känslan har jag konstant,
ja.
Liksom.
Ja.
Och det den är jag glad för, att jag aldrig har tvivlat i det minsta i det liksom.
Det är ju jävligt. Alltså det är så skönt och nu när du pratar om det.
Mm.
Man blir så glad när någon har hittat sin. Du har ju hittat den grejen. Eller den har ju bara kommit till dig, eller vad fan man ska kalla det för.
Ja, men där i alla fall att det är lite trygghet där.
Ja. Om vi ska fortsätta prata om din. Nu blir
klippa upp den här intervjun. Det är jättetunt. Han den självgoda han från Örgryte. Han
är ingen som kommer ihåg vad han heter. Men det var han, ja. Höll på där, babblar om någonting. Nej, det ska vi absolut inte ta bort. Det här kommer vara det bästa. Vi hoppar fram till 2011. Du drömmar och jag släpper det där.
Ja, just det.
Om dig och Martin.
Ja.
Så. Hur kom den till? Då pratade ni med varandra igen.
Mm. Ja, men verkligen. Alltså, jag bodde hemma hos honom under den inspelningen. Och så.
Ja.
För jag hade flyttat upp till Stockholm då.
Ja, för den känns ju ändå som en... Det är ändå en rätt känslig låt, om man får säga så.
Ja, men det är ju verkligen. Alltså, jag och Martin, vi har ju aldrig sagt till varandra att vi älskar varandra eller någonting.
Nej.
Sånt. Liksom. Alltså, det kommer ju aldrig hända heller. Liksom. Vi kan ju knappt krama varandra liksom. Men vi är ju sjukt tajta liksom.
Ja.
Alltså det är ju min bästa vän liksom, så här. Du vet, men jag tyckte att det var på sin plats. Jag tyckte att det var så jävla grymt så här att vi båda har kvar den här även om det liksom Hästpojken är ett stort band på riktigt, ja. Och så där liksom, ja. Och det du vet, de är ju liksom, ja, du vet, hela den grejen så här. Men att vi ändå har, det är så konstigt att två personer kan ha kvar den känns, alltså att det verkligen är en stor del av ens liv att skriva en låt så här, upprepande gånger, ungefär samma låt i så här 20 års tid liksom.
Ja.
Och att vi delar liksom allting runt det.
Mm.
Och det är väldigt få personer man gör det med, att man man kan liksom dela den grejen, och det, jag kan inte dela med det med så många liksom, just det, alla detaljer runt, du vet, man sitter hemma och så kanske man får en låt klar, så att man kan dela det med varandra, att man, ja. Eller att man spelar upp grejer för varandra, och att det är så sjukt få ord man behöver säga för att den andra ska liksom, ja.
det är ju väldigt fint.
Ja, men alltså sen tycker jag att det finns väldigt lite texter också som handlar om vänskap på ett mer liksom känslosamt plan. Alltså om män ska skriva om sina polare, så är det alltid ofta plural liksom, du vet, det är jag och mitt gäng.
Ja.
Vi är ute på krogen så här.
Ja.
Du vet, hela den grejen, mig och Martin, vi är ju känslosamma med varandra. Det är ju så här, det är ju på riktigt liksom. Det är inte så här liksom den typen utav vänskap vi har, utan det är ju så här, det finns ju ömhet där liksom.
Ja.
Så den texten den skrevs väl sig lite om sig av sig själv, eller det var ju en av dem i det stora sjoket av texter som som var tvungen att skriva så där. Mm. Men han blev ju, det blev ju konstig stämning såklart när han fick höra den första gången. Ja. Det är ju någonting som man inte liksom riktigt kan. Jag bara, jag vet, så är det den låten, men du, jävlar vad äcklig frukost det här var, Martin. Ja. Fy fan, vad är sämst, du vet. Ja. Var jag tvungen att dissa på något sätt, eller du vet så här.
Ja, ja, ja.
Direkt, ja, efter liksom, ja, man spelar upp.
Men där i alla fall, då började du ju köra på göra grejer på svenska.
Ja, exakt.
Hur var det? Du hade ju ändå liksom att byta språk.
Men det var ju en jävla frihet, i och med att det gick ju liksom ändå inte bra för Jonas Game-skivan sådär, överhuvudtaget sådär. Eller det hände ju liksom, så jag var fortfarande fri i det här att ingen förväntar sig någonting. Alltså, ja, likadant som Bert kanske när man förlorar skivan. Jag känner mig ändå som fri liksom,
ja.
Men för att hålla intresset vid liv liksom, alltså för i det här lilla rummet där man skriver, så måste någonting vara intressant liksom. Och engelskan hade slutat vara det för mig. Och jag menar, det jag egentligen ser upp till är ju de som skriver poesi liksom. Alltså så här, du vet, Karin Boy, eller du vet, det är ju så här, det är ju det som är det mäktigaste liksom, egentligen. Och då tänker jag så här, men då, jag vill vara med svenskan då, för då kunde jag känna att då blev det det intressanta i det här lilla skrivarrummet liksom.
Ja, gick det lätt?
Nej, det gjorde det inte. Men ingenting går lätt för mig. Nej. det är verkligen så. Det är som att, vet, man föds med bara så här, pitt. Vet man, så under mattkanten så ligger lite talang där. Och man bara försöker, du vet, så här, utnyttja det. Utnyttja nog min talang maximalt, tror jag. Så det går aldrig lätt liksom. Utan det är jävla, men jag är så jävla noga med varje ord och sånt där liksom. Och håller på med det. Det låter ju förmätet så, men jag vill att texterna ska kunna läsas utan någon som helst musik liksom.
Men det är ju grymt. Det är väldigt fint när man kan göra det.
Ja, så här, rim och hela den grejen, den påsen, det gör andra människor bättre liksom. Men där är min ambition.
Är du långsam när du skriver grejer eller snabb?
Ja, men det kan vara väldigt olika. Oftast är det så, om melodin är där liksom, då går det snabbt att skriva, snabbare att skriva text liksom. Så det är ofta en kvalitetsstämpel på hela grejen.
Men du har varit inne mycket på det här med melodi. Utgår det alltid,
alltid
från melodin?
Ja, alltid. Det enda jag alltid utgår från liksom. Ofta är det bara låtsasord först.
Ja.
Och så, eller att det är en slinga bara, eller vad som helst liksom.
Ja.
Som du utgår från. Sen själva den grejen sitter, då kan jag göra ett intro som är jätte, alltså då släpper hela liksom pressen, då kan jag skriva det andra så mycket lättare liksom. Men jag menar, okej, det är tråkigt att säga, men någon låt på skivan, det tog ju 1,5 år att skriva en refräng till en av låtarna på den här skivan, Vissa nätter-skivan.
Ja.
Tråkigt att säga vilken det är, men då skrev jag alltså varje dag på den låten.
Och
hittade inte in.
Nej.
Men då jag skrev på andra grejer samtidigt så här, men den refrängen, det var så här, det kanske 100, alltså jag bara hittade inte in i det.
Nej.
Men till slut så kom det.
Ja. Vilken del utav låtskrivandet skulle du säga är svårast eller jobbigast, eller vad man ska säga?
Ja, men det är att nå in i den, i det tillståndet där man är öppen liksom. Det är ju det som är grejen liksom, och det är det jag är dålig på. Alltså min hjärna fladdrar ju bara. Det är ju fan ett, jag får ju ingen ro. Jag får sällan så jävla ro liksom.
Nej.
Så det är ju så här, alltså egentligen är det så att jag behöver dricka enormt mycket så här, nästan sprit, alltså du vet, för att nästa dag kunna skriva.
Jaha, så du måste vara bedövad.
Jag måste vara bedövad av någonting för att hitta lugnet och göra det liksom. Och det är jävligt, fan, det gick ju jävligt bra när man var yngre och så här. Nu har jag ju ansvar, familj och en tennisklubb och ett jobb och allt sånt där, men jag har så smått börjat skriva lite med andra.
Men och då får du ju ta mer för då kommer ju så är det med det ut och blir ju superhyllad, får man ju säga.
Ja, men den blir ju
Ja, och sen kommer ju en spännande period där, om vi hoppar fram lite. Lyft och försvinn 2014, där du helt byter stil,
ja,
får man ju säga.
Ja.
Som på något sätt, för oss som var utanför, så var det hängde ju ändå ihop med musiken.
Mm.
Men hela din transformering som person. Hur mycket var... för jag vet inte, första gången jag såg en bild på någon pressbild på det där, så jag började skratta så jävla mycket, för det var ungefär som det där med pengarna på något sätt liksom.
Ja.
Så här, det var ju som att du hade tagit, så här får man inte se ut, så här ska man inte göra, då gör jag det.
Ja, men det var total magkänsla, för jag bara känner, jag tror det tog så här nästan ända typ för 3 år sedan att känna, att bara gå på magkänsla. Jag bryr mig inte längre. Alltså, men det hände så här en grej. Alltså, jag började gå in på det. Jag kommer ihåg, min pappa fick så här stroke, du vet, så här, kan inte prata längre. Alltså, han lever fortfarande sånt. Ja. Men i alla fall, jag kommer ihåg när det hände så här. Det var ett förhållande också när det hände. Som jag inte trivdes. Eller jag kände att det var dimmigt hela livet. Så här.
Mm.
Jag är slut med henne direkt. Sluta bry mig. Jag brydde mig inte. Jag bryr mig inte längre. Jag bryr mig inte ett skit. Alltså, jag bryr mig inte längre. Alltså om jag kan inte bry mig. Träffa en person, vi skaffar barn direkt, bara så här, det här är jag bryr mig inte, alltså jag bryr mig, men jag bryr mig inte. För det är bara, allting är så jävla umtåligt, det är bara så här, det är bara skit ändå att hålla på att bry sig. Det spelar ingen roll. Det är bara så öppnar så då, bara, det är helt meningslöst ändå allting att hålla på och fischla runt med saker och ting och vara bara lite, det är bara fuck it all. Alltså det är så här, och i det så bara var det som en så här, jag blev så trygg i någonting. Ja. Det var så här, jag blev bara helt trygg liksom.
Ja.
Behöver inte någonting mer än att bara, det var underbart så här, spara ut håret och se helt fucked ut istället. för det var så här, runt omkring så bara känner man också så här, att herregud, hur var det när man bildade man? Nu vill ju var, nej, jag ska inte säga, men du är ju, alltså jag är ju nästan det enda alternativet i Sverige. Jag känner det.
Ja, men det, alltså faktiskt, jag är beredd att hålla med.
Så här, alla vill ju vara lika populär som Tack. Alltså, eller det liksom går före allting så här.
Ja.
Jag vill vara ett motstånd. Jag gillar inte allting. Jag gillar inte Mello. Jag gillar inte saker som alla gillar.
Nej.
Jag gör inte det. Och det ska ju vara coolt att gilla allting. Alltså, jag är så jävla öppen. Jag är ingen öppen person.
Nej.
Jag är sjukt selektiv. Jag är fan elitist. Ja. Alltså, på ett sätt är jag det. Jag är motståndare till hur mycket grejer som helst i kulturlivet.
Ja.
Jag är inte jag ska inte vara omtyckt av alla. Jag vill inte vara det. Jag vill vara omtyckt av dem som fattar min grej liksom.
Ja. Det var ju det som hände,
ingen där, var rolig. Jag tyckte att heller ingen var rolig heller, utan det var bara så här, du vet, topplist, du vet, allt snacket bara så här, har du spelat så mycket på Spotify? Har du laddat ner så mycket så här, bara så här? Men det spelar ingen roll. Du har inte fattat, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll.
För det var ju lite det när man såg det där med hela, alltså med hela den uppenbarelsen och dans och allting, så var det ju vi som har följt det länge eller någonting, var ju, det var ju en chock, samtidigt som det var så här, fan vad skön han är. Det är så här, man kände sig själv bara att fan, här står jag och håller, eller försöker trixa till mig hela tiden och försöker liksom, vilket gör att man till slut bara går in i jävla fåra. Och så kom du och dök upp där på scenen och med hela det här, hela den utstyrseln och hela ditt sätt och allting. Och det var, ja, jag tyckte det var jävligt skönt, fast jag skrattade jävligt mycket i början.
Ja, men på spelningen. Men det ska ju vara kul. Fan, det ska vara kul. Alltså, ja, jag gillar det inte liksom, nästan, det måste vara roligt. Saker och ting måste vara roligt. Fan, jag vill underhålla. Ja. Jag alltid vill. Du vet, om man sen kommer till en spel med mig, så vill jag att det ska, man ska känna att man glömmer allting. Du vet, att man står där med sin kompis och har en kul kväll.
Ja.
Som det var när man såg så här, Aretha Franklin liksom. Ja. Det är fan, men man kan säga någonting mer i det. Ja. Men
för det var det jag tänkte när jag såg det där någon gång, så var det så här, fan, det här är totalt parallellt liv på något sätt, vilket är så här, fan vad skönt. Det här är lite som att bli full, fast bli full i ögonen på något vis, att man bara, fan, vad är det som händer? Och man står och pratar med folk efteråt, vilket aldrig folk gör längre när man har liksom blir äldre och sånt. Men du står alla pratar, vad fan jävla, vad det händer? Vad fan, vad håller han på med? Men det är bra, men vad fan?
Det blir generande när vi pratar.
Men det händer ju någonting i oss som var där också liksom. Så det var grymt liksom. Du lyckades med den grejen liksom.
Nej, men jag ville nå den absoluta så här nollpunkten i, eller jag är intresserad av det i liksom populärkultur. Alltså jag vill bara inte liksom gå med bara.
Nej.
Jag vill jag kan inte prata om det, skitsamma. Om man har hört hela så kanske man fattar grejen.
Ja, alltså jag tror många är fortfarande med dig i hela resan här.
Ja, men fan, om man ska betyda någonting för någon. Då kan man inte bara försöka bli älskad av alla liksom. Det kan inte vara utgångspunkten. Jag blir fan må illa när jag hör hur jag hör. Jag hör direkt så här, du vill gå hem överallt liksom.
Ja.
Vad hände med det? Alltså, fan, du vet, mina vänner, jag älskar ju dem. Alltså, jag älskar inte alla. Jag älskar ju dem.
Ja.
Om jag bara skulle vara så här, fan, jag gillar alla, du vet så. Då betyder inte de man gillar. Alltså, allting ska vara så här. Allting ska vara som så här, allt ska gilla allting liksom. Ja. I så här populärkultur som ska egentligen dra samhället framåt och våra åsikter framåt och göra oss smartare och klokare och utsätta oss för tankar och idéer som inte riktigt har nått ännu.
Nej.
För så gjorde artister förr.
Ja.
De utsatte oss för så här, nu har shit, det här har jag aldrig tänkt. Men det enda som gör det nu, det är absolut inte Sveriges artister. Nej. Eller det är liksom folk som har stora så här, Twitterkonton eller liksom, som har politiska liksom, röster. Vissa band är ju lite så här halvpolitiska, men de är inte självkritiska.
Nej.
De är ju liksom politiska i den mån av att de vill på något subjektivt, minimalt sätt visa upp att de tänker på andra människor.
Ja.
Ja, men vet du vad? Jag kanske inte gör det. Jag kanske inte är så jävla bra. Jag kanske inte är så jävla god. Jag kanske är som människor mest det. Mm. Lite fucking evil. Mm. Men människan idag, och som artist, ska vara god. Men inte utmana. Den ska inte utsätta dig för några tankar som är så här. Den ska bekräfta dina tankar så att du ska känna så här. Ja, precis så tycker jag också. Gud är så god och de är så goda.
Mm.
Och det är så himla fint allting.
Mm.
Herregud. Men världen brinner.
Mm.
Du vet. Det är, och det är, jag känner att det är helt tyst på artistsidan på det sättet.
Mm.
Förutom några som poserar lite liksom anti-SD och lite sånt där. Men det rör inga hjärtan egentligen.
Det blir ett mainstream motstånd till slut.
Liksom. Precis, tack för det. Det är bara så här...
Ja.
Liksom, jag tycker det är så jävla sjukt att man ens ska behöva nämna, du vet, jag får en anti-intellektuell känsla av populärkulturen idag som är helt ointresserad.
Det är alltså man ska vara emot, men man ska vara emot på ett sånt sätt så att alla känner igen sig och det här är mot det här, eller det här är konstigt, jag känner igen mig i konstigheten. Men när man då träffar på någon konstighet, eller vad man nu ska kalla det för konstighet, men någonting nytt, det är där man blir nervös. Och det är det som är, jag tycker själv att det är det mest spännande som finns. När någon överraskar mig så jävla mycket så att jag vet inte vad jag ska bli av. Jag går hem och lägger mig, för jag kan inte ens ta in det här.
Ja, men det är fint ju, det är
och
bra.
Och så vaknar man dagen efter och bara, shit, fan, nu händer det grejer här liksom.
Det är så jävla oödmjukt, alla ska veta allting nu för tiden också så här. Det är så här.
Ja.
Fan, vad händer med nyfikenheten och så här, lyssnandet på någon som kanske vet någonting liksom. Alltså, det är så här. men jag tycker själv det är subtilt så här självförhärligande i kulturdebatten.
Mm.
Gör så att folk inte vågar erkänna för sig själva att de också har sidor som inte är goda och som inte är öppna och som inte är liksom jag tycker om allting.
Mm.
Och man måste ifrågasätta sig själv för att kunna liksom bli för fan någonting att räkna med. Men det, det, ja, du, fan, de som fattar liksom.
Jag tror det är många som fattar. Ja. När de har lyssnat på hela den här.
Mm. Nej, men det är vad jag, det är där tänker, jag går runt och tänker på hela dagarna. Det är liksom det som rör sig i mitt liv. Vad är och vad människa? Är inte det att se sig själv med inte så jävla fina ögon hela tiden liksom?
Man måste ju se de jävligt smutsiga grejerna också.
Verkligen. Ja, och i sig själv. Fan, du vet, det är där det börjar liksom. Det börjar ju där liksom.
Mm.
Men du, då snackar jag också utifrån, det är väl viss ångest. Jag har gjort jävligt mycket, vet, dåliga grejer liksom. Det är väl lite självstraff liksom.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.